får mötas, Herre. Tack för att vi får sjunga ut de orden. Att du är en stor Gud. En mäktig Gud, Herre. Tack för att du vill möta med oss, Herre. Precis där vi är. Tack för att du vill röra vid våra hjärtan, Herre. Och vi ber, helige Ande, att du vill upplysa vårt inre. Ditt ord och det du vill säga till oss idag, Herre. Tala till oss, Herre. Det ber vi dig om i Jesu namn. Amen. Idag så skulle jag vilja tala med dig om tacksamhet. Det är nästan så att vi hade pratat ihop oss i början om tacksamhet. Rubriken för min predikan idag, tacksamhet, att se vad Gud gör men också se vad han har gjort. Och jag skulle vilja läsa från ett bibelsammanhang hämtat ifrån Lukas evangeliet kapitel 11. Nej, kapitel 17, vers 11 till 19. Och får också upp det här på väggen. Tror jag. Det vet ni, va? Så om ni inte tycker om ljudet, då kommer ni till mig och gnäller, va? Det är viktigt. På sin vandring mot Jerusalem tog Jesus vägen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by möttes han av 10 spetälska män. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Han såg dem och sa till dem: gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. När en av dem såg att han var botad vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner på sitt ansikte för Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade honom: blev inte alla 10 rena? Vad är de 9 andra? Fanns det ingen som vände tillbaka för att ge Gud äran utom den här främlingen? Och han sa till honom: res dig och gå. Din tro har frälst dig. I den här texten så möter vi 10 spetälska som kommer gående längs en väg. Och plötsligt så ser de Jesus på avstånd. Och när de ser honom på avstånd så stannar de och ropar: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Vad är det som händer i den här texten? Ja, men som vanligt så tänker jag det är viktigt att vi förstår de kulturella aspekterna när det kommer till det Jesus säger och det som sker och varför det sker på det sättet. Och i det här sammanhanget så handlar det bland annat om förhållandet till sjukdom och i det här fallet spetälska. Idag går spetälska under namnet lepra, mer under namnet lepra, och det är en slags kronisk vanställande infektionssjukdom. Och som orsakas av en bakterie som är närbesläktad med tuberkelbakterien. Det här kunde jag verkligen innan jag hade läst på, ni förstår ju det. Nej, det kunde jag inte. Men så är det. Och orsaken till att man får spetälska eller lepra och att man fick det, det är ännu ett visst mysterium kring det, men med en rad olika teorier. Sjukdomen har även funnits här i Sverige, men förekommer framförallt idag då i delar av Asien och Afrika. Så tillbaka då in i den situationen där också denna sjukdom var ganska vanlig, så kan man ju ställa sig den här frågan: varför stannar de på avstånd? Sjukdomen i sig var egentligen inte och är egentligen inte så smittsam, men var också förenat med en otrolig skam. Och under gamla testamentet så antogs flera lagar som sa att när en spetälsk kom gående så skulle man ropa oren. Oren. Just av den anledningen att förvarna människor som kom gående, att de såg vad de här människorna hade för något. Därför så höll sig spetälska på avstånd till övriga samhället. Och det var heller inte ovanligt att på grund av missbildningen i ansiktet eller på kroppen att man täckte sitt ansikte eller sin kropp med ett tygskynke för att dölja oss, så att människor inte skulle se. Eller för att man skulle visa. Så den spetälske sågs alltså dels som oren och någon som man skulle hålla sig på avstånd ifrån, och som den personen i sig som hade spetälska skulle vara på avstånd. Och därför kan vi förstå då varför de valde att stanna på avstånd från Jesus. Samtidigt så märker vi i texten att det finns en genuin längtan efter att Jesus skulle möta dem och förbarma sig över dem. För det är ju det de säger till Jesus. Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Men till svar från Jesus så säger han bara så här, att gå och visa er för prästerna. Och man kan först tro att Jesus inte heller vill ha med dem att göra. Liksom det övriga samhället tänkte och tyckte. Genom att han skickar iväg dem till prästerna. Men det Jesus gör, det var enligt traditionen, enligt kulturen. Prästen hade ansvaret faktiskt att godkänna när människor hade blivit friska från sin sjukdom. Prästen var en slags garant för deras hälsa och ett godkännande då på att de var rena och friska. Och det är här som den här texten får en väldigt spännande vändning och fortsättning. För berättelsen som vi läser om, den handlar inte egentligen specifikt om att Jesus helar människor från sjukdomar, vilket han gör hela tiden i sin tjänst. Istället så belyser texten något ytterligare viktigt som faktiskt har med dig och mig och vår relation med Gud att göra. Så vad är det som händer i texten? Utifrån tre verser hämtade från den här texten så skulle jag vilja lyfta tre rubriker. Den första rubriken, den är att ta ett steg i tro. För när de 10 spetälska då får den här uppmaningen av Jesus att gå till prästen, visa er för prästen, när de börjar sin vandring så blev de rena. Så blev de friska. Så när de börjar att gå så sker någonting underbart. På väg till prästen gör Gud ett under i deras liv. Plötsligt när de tittar och de känner och ser på sin kropp så är de rena från denna hemska sjukdom. Du och jag, vi vet inte alltid hur saker och ting ska bli. Kanske du går och bär på saker i ditt liv som är fyllt av skam, av förnedring, över olika situationer, över olika omständigheter. Kanske du också är sjuk och du undrar hur ditt liv skulle kunna få en förändring. Och vi kan både leva med fysisk smärta, men också med en psykisk smärta. Inombord som ingen annan ser, ingen annan känner förutom du eller jag. Och det där som händer inombords, det där som ingen annan ser eller känner till, kan vara en enorm brottningskamp. En brottningskamp som lätt kan få min identitet att rubbas. Dels på grund av det jag känner, men också kanske kring hur samhället har byggts upp. De förväntningar som finns på att vara något som man inte lyckas uppnå. Och istället så ser man bara en massa hinder längs med vägen. Men genom att gå på Jesu ord, ord som egentligen inte var så många, som han inte utvecklade särskilt mycket förutom att han sa att gå till prästen, så gick de. Och när de går så visar det på hur Jesus möter deras längtan och han förbarmar sig över dem. När du och jag tar steg i tron. In i det som inte fullt ut vet eller förstår eller känner till. Så får vi helt enkelt lita på att Gud gör resten. Och inte bara att han skrapar upp det som inte vi förmår, utan att vi också tror att han har en väg framåt. Att han vet, han känner ditt och mitt liv och precis det som vi behöver. Och det vi kan få göra är att vi får lita på honom. Och so far so good. Vi skulle kunna sluta och få eftermöte nu i en härlig predikan, eller hur, som talar just om detta. Över det fantastiska att Gud, han gör under, och att han vill göra det i ditt och mitt liv också. Idag. Men berättelsen slutar inte här. För det som sedan sker lyfter hela den här situationen, hela den här berättelsen till en ytterligare dimension. Och det leder mig också in i den andra rubriken, som är en uppmaning om just att vända om i tacksamhet. Att vända om i tacksamhet. För när de spetälska hade blivit helade, så står det så här. När en av dem såg att han var botad, vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner på sitt ansikte för Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Det är klart att han är samarier. Har vi inte lärt känna Jesus vid det här laget, då vi inser att han vill provocera till det yttersta. Och vi kommer till det lite senare. Men när någon delar med sig till oss, kanske av mat, av husrum, av presenter eller gåvor av olika slag, hur reagerar vi då? Ja, den mest naturliga responsen, det är att vi säger tack. Det är vad vi undervisar våra barn att säga efter maten eller när de tar emot gåvor. Säg nu tack, kom igen, tack, tack, kom igen. Det är något som vi värdesätter med andra ord och anser vara viktigt. Av den enkla anledningen att vi vill visa vår uppskattning till den som har gett oss någonting, eller hur? Och när vi inte säger tack eller visar uppskattning kan det tyda på arrogans och otacksamhet. Det finns liksom nedlagt i oss, förhoppningsvis. Men ändå så kan det ibland vara svårt att säga tack till Gud. Trots att vi äger så mycket kan vi ändå ha svårt att hitta något att vara tacksam för. Vi lever ju i ett fantastiskt land, får man väl ändå konstatera, med en rad olika möjligheter precis framför oss hela tiden. För många år sedan när jag var ungdomspastor i Sveriges vackraste stad, vet ni vilken det är? Helsingborg. Eller hur, Per? På sommaren brukar vi ha ekumeniska ungdomssamlingar, och då samlades vi nere vid stranden med utsikt över Helsingör. Helt fantastiskt, underbart. Och vi hade roligt och vi grillade och vi umgicks. Och vid ett tillfälle så samlade vi ungdomarna i en ring, och så frågade jag denna enkla fråga: vad är du tacksam för? Och så började jag med en kille som fick tänka, så satt han där och funderade och så sa, nej, jag kommer inte på något faktiskt. Nej, du kan vänta. Och så gick vi laget runt och alla sa väl någonting. Och så kom jag tillbaka till den där killen och frågade, men har du något att vara tacksam? Nej, jag har ingenting. Jag kommer inte på något. Jag vill inte göra ner den killen på något sätt, men han fann ingenting att vara tacksam för. Trots att han hade så bra som han hade. Han hade fina kläder. Han hade fina smycken. Han hade massa vänner. Han hade det så bra. Och ändå så såg han inte tacksamheten kring det. Och det där har dröjt kvar i mig. Hur viktigt det är att vi inte förlorar tacksamheten och hur lätt det är att i allt det vi äger och allt det vi har missar att tacka. I den här texten som vi läste så talades det om då 10 människor som blev helade från sin spetälska. Gud gjorde alltså ett under i allihopa. Jesus mötte alla. 10 människor som hade ropat på att Jesus skulle göra ett under i deras liv. Och som svar på deras bön så möter han dem. Han rör vid deras sjukdomar. Men i den här berättelsen är det bara en av dem som vänder tillbaka till Jesus. Det är bara en som kommer tillbaka, som faller ner vid hans fötter, som prisar honom med hög röst som texten säger och tackar honom för vad Jesus har gjort i hans liv. När mannen hade blivit botad var hans naturliga respons att springa tillbaka för att tacka Jesus. Som hade befriat honom från den sjukdom som han hade fått utstå säkerligen under många, många år. Nu var han äntligen fri. Och han ville ge sitt gensvar tillbaka till Jesus för vad han hade gjort för honom. Och det som återigen då är fascinerande i den här texten och som Jesus belyser, det var ju att den här mannen var samarier. Och någon kanske tänker, men vad har det med saken att göra? Jo, för att samarierna, de var ett folkslag som hade vissa släktband med judarna, men de stod i konflikt till varandra. De tyckte inte om varandra. Judarna ville inte äntra samariernas område. Samarierna ville inte äntra judarnas område. De gick omvägar. Det fanns konflikter sedan lång tid tillbaka. Så fort man nämnde samarier eller man befann sig kring området så gjorde man allt för att undvika att vara tillsammans med varandra. Och därför blir det ju ännu mer provocerande och utmanande att det faktiskt var samarien av alla 10 som kommer tillbaka. Vilket visar på att texten säger att de övriga kanske var judar. Det var de där människorna som visste om allting egentligen. Som kände till alla omständigheter, som visste om Messias, som kände till löftet om att Messias skulle komma och rädda dem. Men ingen av dem verkar vara intresserad överhuvudtaget att gå tillbaka och tacka Jesus för vad han har gjort. Och vi kan ställa oss frågan, varför? Och det här lär oss en rad olika saker. Ja, för det första, att Jesus möter den här samarien. Att inte visar bort honom. Talar om att Jesus inte exkluderar någon människa överhuvudtaget. Du och jag, vi har en förmåga att exkludera människor. Vi kan ibland känna, men den där personen, är den verkligen? Har den verkligen rätt till detta? Men Jesus exkluderar ingen människa. Utan inbjuder alla. Och han vill möta alla människor, även din värsta fiende. Oavsett bakgrund eller erfarenhet av honom, oavsett vad du varit med om tidigare, så vill Jesus möta dig. Här och nu, idag. Och han kan förvandla vilket liv som helst, för han är Gud allsmäktig. Så det första, det handlar om att Jesus inte exkluderar någon. För andra så handlar berättelsen också och är en viktig påminnelse om hur lätt det kan vara om att du och jag, vi ber Gud om en massa saker. Herre, nu ser du det här. Förbarma dig över mig. Kom och hjälp mig. Var med mig. Styrk mig. Fyll mig. Ge mig kraft. Ge mig det jag behöver. Vilket egentligen inte är något problem i sig och inga felaktiga böner på något sätt. Men det kan ju bli så att vi ber om en massa saker till Gud som vi längtar efter att han ska få göra i våra liv. Att han ska förbarma sig över oss och se till våra behov. Men när det väl sker, eller i väntan på vad Gud ska göra, så ser vi det ändå inte. Gud, sänd din väckelse. Den bönen kanske vi har bett länge. Gud, kom och förvandla människors liv. Och så ser vi inte att han kanske redan har börjat. Eller att väckelsen handlar om att jag måste öppna mina ögon och se vad han redan gör. Kanske det kan vara så att i mitt behov att få sagt det jag vill ha sagt till Gud, att få säga vad han borde göra i mitt liv, missar vad Gud faktiskt gör. Eller att jag tar Gud för givet. Jag kommer till kyrkan som alltid har gjort. Jag har varit med om det här tidigare. Jag vet hur det fungerar. Men så mycket mer än så är det inte. Jag ger och jag ger. Och en sådan inställning, den kan betyda olika saker. Men den stora frågan som gäller för oss i vår tid, det är vilket värde Gud har på våra liv. Om han är som en spelautomat som vi bara önskar få dra ut det vi vill ha. Det han gör och vill göra. Eller hur vi kan, på grund av det han har gjort eller det han kommer att göra eller den han är, visa vår tacksamhet mot honom. Och det här kan ju också jämföras med den berättelse om kvinnan som smörjde Jesu fötter. Och vi hittar den i Lukas evangeliet kapitel 7, vers 36-49. Simon, som Jesus var hemma hos. En fin, proper man. Som visste alla lagar och regler. En kyrkans man. Med förmåga till att göra vad som helst i princip. Han ser en kvinna komma in i hans hus. Springer fram till Jesus. Böjer sina knän för Jesus. Börjar smörja hans fötter med olja. Gråter sina tårar. Troligtvis med utsläppt hår, vilket också var förakt i sig. Att kvinnor bar sig åt på det sättet. Och han står och tittar och tänker: Jesus, du borde göra någonting nu. Du borde köra ut den här kvinnan. Hon är inte värdig för att vara här. Men efter att ha haft ett samtal så säger Jesus så här ifrån vers 44 till Simon. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa till Simon: ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite. Sedan sa han till henne: dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har frälst dig. Gå i frid. Vet du vad, Jesus, han bryr sig inte om vad andra tycker eller tänker. Men det här tänker jag är en otrolig påminnelse för dig och mig som har levt kanske i kyrkan under lång, lång tid och låtit det få blivit en vana och kanske till och med blivit till en slentrian. Där vi kanske har tappat perspektivet av att leva ett liv i tacksamhet. I tacksamhet för den Gud är, för vad han gör och vad han vill göra. Både det jag ser och det jag inte ser. Lukas evangeliet säger inte att de övriga nio blev mindre helade. Notera det. Gud mötte med dem allihopa. Men han medger att de var mindre tacksamma för vad Jesus hade gjort. Efter en lektion i ödmjukhet kommer en lektion i tacksamhet, säger teologen N.T. Wright. Vi får inte svaret på varför de nio övriga inte vände tillbaka till Jesus. Men kanske det ger dig och mig en möjlighet att fundera på hur vi själv agerar när Jesus gör någonting i våra liv. eller vad vi förväntar oss av honom och vad vi är villiga att ge tillbaka till honom. Där tron inte bara blir statisk. Och kanske det kan vara så att i vår del av den här världen så har vi tappat behovet av att visa tacksamhet. Dels på grund av allt vi äger och vilket är mycket. Men än mer viktigt, tacksamheten över den Gud faktiskt är. Att han är Gud allsmäktig. Att han är vägen, sanningen och livet. Att han har förlåtit dig och mig våra synder. Han har renat oss från all orättfärdighet. Han har fört oss från mörker in i sitt underbara ljus. Är inte det värt nog att tacka honom för? Men lätt att vi istället glömmer att tacka honom för vad han har gjort. Och vi går vår egen väg och glömmer allt det fantastiska han har gjort för oss. Men Paulus, han påminner oss i Efesierbrevet kapitel 5 och vers 20 med orden: och tacka alltid vår Herre Gud och Far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Glöm inte att tacka Gud i allt. Och tacksamhet är också förknippat med tillbedjan och lovsång. Anledningen till att vi tillber, det är inte för att dra ut gudstjänsten lite längre, utan det är för att vi vänder våran blick till honom som är värdig. Inte baserat på känslor eller lust, utan på grund av den verklighet som vi får leva i och på grund av den han är. Och likt den samarien som vi läste om får vi falla ner på knä också och prisa och tillbe Gud för den han är och för vad han har gjort för oss. Kanske kan vara lite obekvämt. Jag vet inte om samarien var helt säker på om han fick gå tillbaka till Jesus med tanke på den dåliga relation som folken hade. Men han gjorde det ändå. För han ville ge sin kärlek tillbaka och tacksamhet till Jesus. Därför handlar inte bara den här texten återigen om nio och andra som inte dyker upp, utan en påminnelse hur viktigt det är att tacka Gud. Och det leder oss in i den tredje och sista punkten som säger: den gick jag inte på. Den tredje punkten är: låt Jesus förändra hela ditt liv. För när mannen i tacksamhet böjde knä framför Jesus så säger Jesus så här till honom: res dig och gå. Din tro har frälst dig. Nog för att de alla 10 blev helade. Man skulle kunna nöjt sig med det, ett fantastiskt helande som äger rum. Men den här berättelsen, den handlar så mycket mer om det. För när mannen kommer tillbaka och han prisar och ärar Gud och tackade Jesus för sitt helande, så fick han inte bara ett helande för sin kropp. Han fick också ett förvandlat liv. Och det som sker med mannen skulle man kunna jämföras med den förlorade sonen som vi talade om förra söndagen. Då fadern sa, när han hade kommit hem: han var död, men han har fått liv igen. Frälst innebär så mycket mer än bara ett fysiskt eller psykiskt helande. Jesus, han såg mannens genuina tacksamhet. Och på grund av den tacksamheten så fick mannen uppleva så mycket mer. Han blev räddad. Han blev räddad från döden och in i en relation med Jesus som fick genomsyra hela hans liv. Och tänk att på samma sätt så vill Gud möta med dig och mig idag och framöver.
Jesus, han längtar efter hela dig. Han vill möta dina behov. Han vill hela dina sår. Men han längtar efter hela dig. Och den här texten, som sagt, den för med sig så många olika dimensioner. Kanske du upplever liten spetälska, skam och förakt. Nej, Jesus, han vill hela dig från det. Kanske du har vandrat med Jesus hela livet men glömt tacksamheten till Jesus. Glömt att tacka honom för den han är och den han är. Och när han gör något så ser du det inte eller vänder dig till allt annat. Och frågan är ju, när tackade du Jesus sist för den han är? Men den här söndagen så får vi återigen stanna upp och tacka Gud för vad han gör och för vad han kommer att göra. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt. Vi tackar dig, Herre, för allt det du gör för oss. Både det synliga men också det osynliga. Herre, vi vill bara den här söndagen tacka dig för den du är. Vända våran blick till dig i tacksamhet. Och tack för att du i våran tacksamhet, i våran glädje när vi kommer till dig, möter oss. Tack för att du vill hela. Tack för att du vill hela sjuka. Tack för att du vill upprätta det som har gått sönder. Men tack för att du inte bara gör det, utan du vill fylla oss fullt ut med dig. Tack för att du vill ha en relation med oss. Tack för att du vill frälsa oss och rädda oss. Tack för att du säger till oss idag, res dig upp. Din tro har frälst dig. Tack för att vi får ta till oss det idag. Och tack för att du vill möta med oss genom det idag. I Jesu namn.